Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Hallå, 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 hallå. Välkommen till NHL-podcasten nummer... Vad sa du, Jonta? 100...
154.
154. Herregud, vad många. Ja. Well, den här kommer till er från Stockholm respektive Nashville, Tennessee. Ja. För här befinner jag mig, Per Bjurman. Och i Stockholm, min Mowgli, min radarpartner, Jonathan Onskan Ekeliv. Ja. Och idag ska vi prata om själva säsongens klimax, Stanley Cup-finalen, som ju pågår och har kommit hit till Nashville idag. Jag vill bara påpeka, för säkerhets skull så har inte jag med mina braiga hörlurar med mikrofon på. Jag glömde dem i New York när jag stack iväg till Pittsburgh. Och, ja. Så vi kör lite gammalt ångloks variant här. Men det får väl gå.
Ja, och du har knappt hunnit landa i Nashville. Alltså. Du har bara för en halvannan timme sedan här så satt du i taxin fortfarande och meddelade att du är i princip framme nu för att reda för att sätta det första du ska göra när du kommer till Nashville. Är det klart att spela in NHL-podd?
Yes, ja. Såklart. Så vi får det gjort här mellan matcherna. Jag har tillbringat helgen och några dagar till i Pittsburgh där de två första finalmatcherna spelades. Och nu har vi alltså dragit vidare till ett Nashville där vi har game 3 först på lördag dock och sen game 4 på måndag. Så det blir en lång vistelse här, 5 nätter i Nashville. Stackars oss.
Stackars er, ja. Alltså det är nästan ultimata schemaupplägget för journalistbranschen här att få nästan en hel vecka i Nashville och bara två matcher däremellan. Det är klart man vill ha matcherna också, men just i Nashville så kan man ha kul vid sidan om också så att säga.
Ja, fast vi är så skötsamma så det blir det. Vi kommer inte att hitta något trubbel här.
Nej, jag förstår.
Jag är säker på dessutom det. Så bor jag faktiskt inte där du och jag där du var med och bodde här. Jag bor inte precis mitt inne i stan. Jag bor på NHL-hotellet en liten bit utanför downtown i Vanderbilt där universitetet ligger.
Ja, okay.
Så när jag tittar ut genom fönstret tittar jag rakt på en amerikansk fotbollsplan.
Jaha.
Där Vanderbilt Commodores tydligen spelar sina matcher. Det är rätt stor arena som jag tittar rakt ner på plan.
Ja, du ser. Ja, det är i alla fall
en arena. Om man höll på Commodores så skulle det här vara ett jävligt bra hotellrum.
Då skulle du skulle inte ens behöva betala inträde utan du.
Nej, så jag bara sitta och glo.
Ja. Ja, min enda bild av Nashville är ju annars hotellrumsmässigt. Det är ju att man bor alltså rakt ovanför Bridgestone Arena liksom.
Ja, men det är svårt att få rum just nu och de är väldigt dyra downtown. De har ju lite shortage av hotellrum i den här staden. Den har vuxit och blivit populärare som turistmål än de har hunnit med. Så det är mer demand än supply just nu. Och det gör att priserna stiger och det har varit så jävla dyrt nu. Och vi får ju tänka på Flash. Vår administrativa redaktör skulle inte bli nådig om jag bodde där just nu.
Okej, okay. Ja, jag förstår.
Och det här är dessutom NHLs headquarters i Nashville nu, så det funkar så bra.
Det funkar, ja men vad trevligt. Ja, men du ska vi håller, det här avsnittet kommer ju i allra högsta grad handla om Stanley Cup-finalen. Vi kanske hinner med lite annat på slutet också, men nu kastar vi väl oss rakt in i vad som har hänt på isen i de här två första matcherna, framförallt.
Ja, vi har ju inte lagt upp någon direkt gameplan för podden här, utan vi får ta det som det kommer här med finalen. Och jag... Det är ju så, vi såg de två inledande finalerna i Pittsburgh i PPG Paints Arena. Ja. Och Pittsburgh Penguins, regerande mästarna, vann båda två och har kommit hit med 2-0 överläge och ganska mycket momentum får man säga.
Ja, det får man säga. Alltså, framförallt resultatmässigt. Spelmässigt däremot så har det ju inte sett ut som det brukar göra när ett lag har en 2-0 överläge.
Nej, men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att vinna nu. Det är det något som har bevisats här? Så man kan ju säga så här. Mm. Att Nashville har varit bäst på att spela hockey de här två matcherna. Men Pittsburgh har varit bäst på att vinna.
Ja.
Och det är ju verkligen det går ut på nu. Alltså possession och skit och chanser och skott, det betyder ju ingenting om det inte blir någonting av det.
Nej, alltså Pittsburgh, man måste ju ändå
man får ju väl lov att beundra dem.
Man får beundra dem faktiskt, för att det här är ju, förra året satt vi och hyllade dem för att de var den frontfiguren till, i den moderna hockeyn, som är just possession och att driva spelet själva och spela med fart och komma i våg efter våg och ha ett brett lag med fyra kedjor som levererar.
Totalt annorlunda.
Nu är det ju så här att de har förlorat skotten i nästan alla matcher. Det var ju Ottawa-serien som var lite annorlunda, kan man säga. Men mot Columbus redan från start där, så var det ju Columbus som hade nästan hälften, så dubbelt så många skott, heter det ju då. Och här har det varit samma sak. Trots att
Washington, får inte tala om Washington.
Ja, ja. Den serien. Verkligen. Och här är de här två första matcherna, att Nashville som är skadeskjutet framåt med en första center uppe på läktaren ändå lyckats skjuta över 60 skott på två första bortamatcherna, men att Nashville inte ens kommer upp i 40. Och ändå är det Pittsburgh inte ens kommer upp, förlåt mig. Det är ju anmärkningsvärt. Och att det återigen då är Pittsburgh som gör alla målen liksom. Och vinner matchen.
Ja, alltså de är ju nu vad som kallas opportunistiska då. Alltså i båda de här matcherna har de behövt några korta sekvenser på ett par minuter för att vinna matcherna. Det är vad som har behövts.
Ja.
Och det är ju alltså, den första matchen är ju något av det konstigaste man någonsin har sett. Alltså. Ja. Alltså, Pittsburgh hade sin, de fick sitt 5-3 läge där och gjorde mål förstås. Det säger sig själv. Man kommer inte att överleva om man tar 3-5 mot Pittsburgh. Det går ju bara inte.
Nej, precis. I två minuter.
Och sen gjorde de två snabba igen. Och sen så var det bara Nashville. Alltså, Pittsburgh avlossade inte ett skott på 37 minuter. Här har vi pratat om jättemycket. Vilket är rekord. Det har aldrig noterats tidigare. Sen de började räkna skott på mål.
Nej, exakt. Och det har aldrig någonsin hänt i en Stanley Cup-final att ett lag gått utan ett skott på mål i en hel period. Och 37 minuter, det är alltså nästan två hela perioder.
Ja. Ja, och var med Nashville kommer i kapp. Men bara några minuter efter de har kommit i kapp så hugger Nashville till en gång till och avgör.
Ja,
det är helt otroligt.
Ja. Ja, precis.
Och då finns det ju många som säger att de har sån fruktansvärd tur. Men alltså, när det här är ett mönster som går igen i serie efter serie efter serie. Mm. Alltså, ta Washington-serien när de ju långa stunder var utspelade.
Mm.
Men gjorde på samma sätt. Hugger till. Det är inte tur. Liksom. Det är ju förmåga. Det är ju att vara opportunistisk just. Och ha killer instinct när lägena väl kommer.
Ja. Ja, jag håller helt med. Och jag vill återigen exemplifiera Columbus-serien där, som jag tittade mycket på i första rundan. När jag tyckte Columbus till exempel i första matchen där kom ut och verkligen tyckte på, precis som Nashville, tog över spel. Man blev helt chockad att de tog tag i taktpinnen och dominerade fullständigt puckinnehållsmässigt och skottmässigt. Och jag tror det var en period när Nashville eller Pittsburgh inte hade ett skott på mål sista 17 minuterna av första perioden någonting. Och ändå så är det Pittsburgh som gör första målet och sen vinner matchen enkelt med typ 4-1 liksom.
Ja, och i andra matchen här nu då igår, som det är när vi spelar in det här, så var ju Nashville tar ledningen med 1-0 på ett fantastiskt mål av Pontus Åberg. Ett av de snyggaste i hela slutspelet, ta mig fan.
Nu har man ju sett långt ifrån alla Stanley Cup-finaler i sitt liv, men alltså, det där måste ju placera sig rätt så högt trots allt i hela Stanley Cup-finalhistorien.
Om jag inte såg fel så gjorde det här Ekelivet frimärke av det.
Ja,
mitt i natten.
Det gick bananas där, alltså tappade totalt. Men, jag tyckte...
Han trampade runt Olli Mäte som sällan har vi är mer bortgjord.
Han var
och sen trampade runt Matt Murray och väntar ut och bara lägger in den.
Ja, jag tycker det blir så extra snyggt också när man inte ens, han nuddar inte ens Mäte, utan han liksom verkligen åker runt honom som en kona liksom. Och sen väntar ut Murray så totalt. Jag tycker det är så många detaljer i det här målet som gör det extra snyggt alltså. Mm.
Ja, och sen har Nashville jättemycket spel. Pittsburgh tittar upp och kvitterar. Mållös andra period. Och vad händer i början av tredje? Det bara brakar åt helvete för Nashville. Och tre snabba matcherna avgjord för Pittsburgh.
Ja, precis. Och det kändes totalt tokavgjort det. Och då måste vi nämna också det som ju har varit en enorm talking point här på de två första matcherna. Han som byttes ut efter det här fjärde målet, det var ju Pekka Rinne. Pekka Pinne.
Ja, jag tänkte vi skulle komma in på det så småningom. Men okej, vi tar det redan nu. Ja. Och ja, det går ju faktiskt att säga att Pekarinen var den som tog dem till final. Tog dem genom det här slutspelet. Ja. Men man kan lika gärna nu säga att han är orsaken till att de ligger under med 2-0 i finalen. För han har inte varit tillräckligt bra i de här två finalerna när det har blivit så här. Liksom. När de inte själva lyckas göra mål och så lyckas Pittsburgh göra mål på sin... Ja, det är ju inte bara att han är dålig såklart. Det är ju att de är jävligt bra när de får de där lägena. En Jake Gensel, ja. Mr. Skyttekung, skjuter i fantastiska skott.
Ja, ja visst. Alltså, det är lite till hans försvar också. Det kan gå 37 minuter utan ett skott och sen kommer det Jake Gensel att dra upp en missil i högerkrysset liksom.
Ja, och det vet ju alla, det är inte lätt för målvakten när de får stå sysslolösa länge och det inte kommer ett skotthelvete på 37 minuter. Det har ju en målvakt aldrig varit med om.
Nej, precis. Exakt. Och som vi har varit inne på nu i podden och som jag har tjatat om nu i flera veckor, att de är det här renodlade kontrings- och PP-laget som jag har börjat kalla Pittsburgh, i alla fall i slutspelet här, så är ju, i alla fall i det mitt sätt att räkna, så är 5 av 9 mål på kontring av Pittsburgh, över hälften. Oh. Vilket ju är en markant siffra. Och det är ju svårt, det är ju de svåraste chanserna nästan för en målvakt när det kommer kanske 2-1 eller 3-1 eller 3-2.
Ja, men det är andra som det har varit lite för enkelt. Det första målet Gensel gjorde igår när han står och bankar in vid stolpen, det ska inte gå in.
Nej, det får inte gå in.
Och framförallt sen är det ju då när de gör de här snabba målen i tredje, då ser man ju att människan har tappat allt tro på sig själv. Man vet att allting kommer att gå in nu. Och det gjorde det ju också. Det där har man ju sett på andra mål. Han är inte första som har hänt det. Det har hänt även Henrik Lundqvist. Man har sett att nu brakar det åt helvete här.
Ja exakt. Ja, precis. Alltså
men det är ju väldigt, väldigt olyckligt för Nashville eftersom de har en sån extremt uttalad första mål. Så det har ju aldrig varit någon snack om vem som ska stå.
Nej.
Och om han börjar svikta i självförtroende så är det ju jävligt illa. Alltså.
Ja. Ja. Nej, och det har ju till och med höjts lite röst där och ska, alltså, om man till och med ska vända sig till Jussi Saros nu i tredje matchen, men det kommer de inte göra utan de kommer ju ställa Pekka Pinne.
Ja, det har ju blivit diskussioner och det har inte hjälpt att Laviolette vägrar säga hur han tänker göra.
Nej, exakt.
Han fick frågor efter matchen om det så satt han ju bara svamla om att Pekka Pinne har varit så bra, men det finns saker vi kan göra bättre. Och frågade om igen och han sa samma sak en gång till. Det känns lite onödigt kanske, men jag tror det är helt självklart att Pekka står även här i Game 3. De kommer väl att trycka på att de har varit så bra hemma, det är väl det de får liksom tänka på nu. Och att han har varit så bra hemma. Ja. Han har inte haft några plattmatcher i Bridgestone.
Nej, det har han faktiskt inte haft alls. Utan där har ju, som du säger, Nashville som lag varit fruktansvärt starka. Bara torska en match. Och hade ju ett facit tidigare i slutspelet om man räknar in även föregående år på 10 raka segrar. Så att, och det kommer ju vara sånt fruktansvärt tryck där du har landat nu. När det är dags för Game 3. Alltså, vem som kommer sjunga nationalsången kommer ju vara världens stora grej. Alltså,
ja, vi ska komma till det. Jag pratar om vad som ska hända. Men
ja, först, vi fortsätter lite där vi har varit.
Om de här två första matcherna. För det finns mer att säga. Vi nämnde Gensel där till exempel. För, Malkin är ju också opportunistisk och har skjutit några gånger. Men annars har man inte sett så jättemycket av deras superstars i den här finalmatcherna heller. Nej. Det var ju så jävla mycket Crosby, inte så mycket Malkin och framförallt inte så mycket Phil Kessel.
Nej, han har varit rätt anonym för att vara Phil Kessel.
Ja.
Får man säga.
Och det är så väldigt konstigt. Det är jävligt konstigt alltihopa. Liksom. Det finns, i fjol tänkte man, vem ska vinna Conn Smythe? Det finns så många att välja på i Pittsburgh. Ja. Det gör det ju inte nu. Liksom. Vem är självklar Conn Smythe vinnare där? Nej, man kan argumentera för Gensel och Malkin och möjligen Crosby bara för att han är ju ändå så bra.
Ja.
Du skulle kunna argumentera för Matt Murray då som ju kommer in här och vilket fenomen han är.
Ja, det får man verkligen säga. Fortfarande betraktad som rookie liksom.
Ja, och är så kall.
Ja, totalt iskall.
Hade de bytt målvakt här så hade ju Nashville varit i ledningen med 2-0.
Ja, det vill jag påstå.
Ja.
Det tycker jag inte är att överdriva eller liksom Pekarinas, eller i sin tur Murrays insats här i början. Han har varit tokbra Murray. Alltså, jag vill påstå att
Nej, han har ju spelat så lite så det, man kan inte riktigt... Gonn Smythe gäller ju hela slutspelet.
Precis, så Mike Sullivan höll ju Marc-André Fleury som sin Gonn Smythe-kandidat efter de två första serierna.
Ja.
Så, ja, jag lutar ändå kanske åt Malkin. Alltså Malkin har inte gjort så mycket matchavgörande grejer i så många serier. Man kan inte peka ut så här, det där overtime-målet eller bla 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 hela tiden på många olika punkter som man brukar kunna göra med en Gonn Smythe-vinnare. Men han leder ju poängligan trots allt. Och jag tycker han har inte haft någon riktig svacka under hela slutspelet utan nästan alltid bra. Men Gensel är ju där och ska nämnas också med sina 12 kassar.
Ja, och insatserna i liksom finalen blir det blir ju bara större och större matcher. Så att han har gjort 3 mål i finalen och sådana viktiga mål.
2 matcher
det kommer ju, att väga så otroligt tungt. Och på det sättet är ju Pittsburgh lite likt Pittsburgh i fjol. Att det kommer upp nya ur den egna organisationen som är så otroligt bra. Det var ju faktiskt ingen som hade riktigt koll på Gensel innan den här säsongen började. Det var ingen som hade.
Nej.
Nu är han deras kanske viktigaste spelare plötsligt. Eller precis. Är det deras vassaste målskytte?
Ja, det är ju sjukt oväntat ändå. Det måste man ju säga. Han har alltså de här siffrorna han puttar upp som det var mycket snack om igår. Att han skuggar ju nu Dino Ciccarelli om rekordet för en rookie i antal kassar. 12 har han gjort och 14 ska han ha upp till för att tangera Ciccarellis från 81.
Ja.
Och det är rätt remarkabelt i dagens löntagsserie, liksom så som hockey ser ut idag. Ja, kanske inte apropå löntagsserie, men apropå lönetaxerare vill jag säga att det är så... Det här är ju någonting som jag brukar återkomma till, men det är så otroligt tydligt i år också, även om man räknar in de två semifinallagen utöver Pittsburgh och Nashville, alltså hur viktigt det är att få upp spelare underifrån via sin egen organisation, antingen genom draft eller att man på något annat sätt signar college free agents eller någonting som går via AHL-laget i alla fall.
Ja, det har ju kommit upp många i Nashville den vägen också.
Precis. 18 stycken i Nashville-finallaget har spelat i Milwaukee. Alltså det, ja. Det är otroliga siffror.
Och med tanke på skadorna de har nu, framförallt skadan på Johansson, så de som har kommit upp, en sån som Frederick Gaudreau har ju varit riktigt, riktigt bra.
Ja, absolut. Och, exakt. Man kan Austin Watson är imponerad över som har nästan 300 AHL-matcher. Colton Sissons är uppe i 200 AHL-matcher där också som också gjort väldigt bra. Och Gaudreau som du säger. Och Åberg inte minst. Åberg som gjorde 31 kassar i Milwaukee den här säsongen.
Ja.
Och nu fått chansen på allvar här i slutspelet. Mest på grund av skador. Spelar med Forsberg nu.
Två fantastiska mål.
Ja.
Men vad säger du om den här det pratades om på förhand var ju det här att Pittsburghs centersida skulle mätas mot Nashvilles 4 främsta backar. De är ju väldigt bra, alltså Subban och Ekholm har ju varit det bästa backparet i finalen så far.
Ja, alltså jag tycker inte att det går att gnälla på Nashvilles backar på något sätt, utan anledningen till att Pittsburgh har så här få skott, det är dels på grund av deras taktik att de faller tillbaka lite grann, men trots det, men så har de ju så pass potent offensiv att de ska kunna skapa mer än 12 skott på mål på hemmaplan i en match. Ja. Det har ju extremt mycket att göra på hur fantastiskt spelskickliga och smarta i alla delar av isen som Nashvilles topp 4 backar är. Alltså superbra.
De löser så många situationer man liksom inte jävlar vad bra. Jag tycker framförallt Ekholm och Subban.
Ja.
Subban tycker jag har varit riktigt, riktigt bra i båda finalen.
Ja, och Subban har ju... Då måste jag ändå få nämna lite Corsi-siffror. Han har helt sjuka Corsi-siffror om man ser till att han faktiskt i en stor majoritet av tiden han är inne på isen möter antingen Malkins eller Crosby-kedja. Han har ju tog dominans i vad gäller skott på mål framåt gentemot de två spelarna när de möts.
Ja.
Han är ju otroligt bra. Alltså på driva spelet och få alltså, hitta smarta lösningar. Egen zon får komma ur och sen liksom bibehålla spel offensivt också naturligtvis och skapa chanser själv. Och göra ett mål som tyvärr blir bortdömt då för hans skull. Ska man nämna det också? Det har väl alla
rasat mot den här diskussionen om offside, ja. Och coaches challenge.
Ja.
Det vart ju mycket tjafs om det. Men det kvittar ju nu då i nästan. Inte riktigt samma sak. Men Patrik Hörnqvist fick ju ett mål bortdömt igår också. För samma. Det där finns ju. Vad ska man göra det då? Vi har diskuterat det förut. Jag tycker det ska finnas en tidsgräns. Både på hur långt spelet ska ha gått. För något man kan klaga på. Men också för hur lång tid det får ta för domarna att granska den där skiten.
Ja, precis. Men nu tog det 4 minuter drygt att granska.
Ja.
Och sen gjorde ju Pittsburgh sina 3 mål därefter på mindre än 4 minuter. Eller på ungefär samma motsvarande tid.
Det står, det är liksom, det blir så patetiskt när domarna står och tittar på en jävla läsplatta.
Ja, exakt. Ja, nej, precis. Det är väldigt konstigt. Det, liksom, det blir lite konstigt också när man har valt ut just goal interference och offside. När det är så mycket andra bedömningssituationer som inte går att granska. Till exempel, ja, alltså, ja. Nashville hade säkert velat granska Kalle Järnkroks utvisning på Patrick Hörnqvist som i slutet en gång 5-3 och 1-0 till Pittsburgh å andra sidan. Bara några minuter.
Jo, det där är ju något som man kan irritera sig på och ifrågasätta. Att det finns en viss sorts situation där det krävs millimeter rättvisa för att, liksom, att det ska bli rätt. Och så är det andra situationer som man bara rycker på axlarna åt om det blir fel eller inte. Det är lite konstigt.
Ja, precis. Det blir lite konstigt sportsligt sett, ja. Så att säga. Rättvisemässigt. Men så är det ju reglerna och det vet ju alla om egentligen. Jag tycker heder på något sätt i Nashville då för att det är nästan ingen där som har varit och klagat på domarna i medierna och sånt där. Eller som har...
Nej, de har inte tjafsat. De har inte fokuserat på fel saker.
Nej, precis. Och brukar du alltid stress säga liksom. Det har du gjort i 3-4 års tid i den här podden. Att den som börjar gnälla på domaren, den är det kört för.
Ja.
Det är helt fel att lägga energi på det.
Ja, så är det.
Ja. Men...
Ja. Och nu kommer serien hit då till Nashville. Och det, för temperaturen här och... stämningen så hade det väl kanske varit ännu roligare om de hade tagit en match i Pittsburgh åtminstone. Fast nu tror jag inte det spelar så stor roll. Det kommer att bli världens jävla karneval här nu fram till game 3. Eller match 3.
Jaja.
När de är ju tokiga här. Alan Jackson, en av de största countrystjärnor som finns av de samtida här, ska hålla en gratis konsert på nedre Broadway innan matchen på lördag.
Ja, det
kommer ju för 10 000-tals som vill komma på och se. Han är ju superstor.
Ja.
Det blir säkert han som kommer in och sjunger nationalsången sen också.
Det blir han alltså. Ja, det är i den stilen. Ja, det verkar som att det har tagit över fullständigt. Och du har ju sagt själv till och med att det är kanske det värsta du har varit med om. Var det game 6?
Game 6 i konferensfinalen. Ja, det är de sista minuterna, ja, hela matchen. Men framförallt de sista minuterna, det är det häftigaste jag upplevt i... Arena väg. Mest högljutt och mest euforisk stämning. Det var helt galet. Och de kommer inte att låta sig nedslås. Minst det inte till en början. Om Pittsburgh gör några snabba mål, då kommer det att bli tyst. Men innan dess så kommer det att vara den mest uppskruvade hela finalen någonsin. På amerikansk mark i alla fall.
Ja. Och...
Det ska bli häftigt att vara med om.
Ja, och jag lovar att det kommer... Nu kan de kasta in hur mycket catfish de vill på isen till exempel.
Ja, jag tror att Catfish Jake får komma dit och slänga in den bara för sakens skull.
Ja, det var han som hjälte.
Ja, Jake Waddell. Han gjorde det och nu är han Catfish Jake för resten av livet. Han kallas så.
Ja.
För han, ja, det, om det var någon som missade det då, så i första matchen så i andra perioden slängde han plötsligt in detta hemska blötdjur på isen. En catfish, det är fula saker. Och blev utslängd och ett tag var han ju anmäld också för störande av ordning och allt vad det var. Och innehav av kriminellt redskap.
Ja.
Det var fisken.
Fantastiskt uttryck.
Och det blev den stora side storyn i den här finalen. Men anmälan lades ner, det blir inget rättsligt efterspel och alla är glada och nöjda med det. Polisen i Pittsburgh har gjort klart vad som händer om man försöker se på det där igen. Han ses ju som en hjälte här på alla sätt och vis. Han hade ju köpt en catfish här. För det får man inte göra i Pittsburgh-området nu utan att kunna visa legitimation.
Nej, det är ändå ambitiöst av Pennsylvania att gå in där och liksom
kräva. Ja, de är känsliga för det. De är rena tampa på det där sättet. För att så var det även i finalen 08-09 med bläckfiskar. Det var de, tyckte de inte om heller.
Nej.
I gamla Iglon.
Nej, exakt. Nej, så ja.
Men Jake hade då köpt den här i Tennessee. Vaken förpackade den och djupfryst den. Kört till Pittsburgh och gömde den i shortsen. Och gick på match. Och i andra perioden gick han in på toa och tog ut sin fisk som han hade i byxorna.
Skickligt,
och
sen... för det var ingen liten fira där. Det var en jättegrej. Alltså, slämmig och äcklig.
Ja, och så ut med den på isen. Det är ju en enorm insats.
Ja, det är klart att han blir ju kultförklarad i hela Tennessee för en sån grej.
Ja, det var inte humorlöst tycker jag och polisanmäla för det.
Kriminellt redskap.
Att han blir utslängd är väl en sak. Men han, ja, i Pittsburgh kallar honom redneck och hillbilly. Och han sagt att yes, I am all those things. And still, I managed to get my fish in and fool all of you.
Ja, jag måste hylla det.
Du gillar Catfish Jake?
Ja, det gör jag definitivt.
Fan, jag vill också äta Catfish Pär.
Ja. Ja, du får väl kliva in då. Kasta en från pressläkt.
Jag är biffen. Så är det bra.
Nej, men... den stygga publiken också, när skulle jag påstå. Alltså, nu kommer ju, jag menar, Rinne klarar sig lite grann från Rinne, liksom i arenan, vad jag hörde i alla fall.
Ja,
nu kommer det vara Murray och Crosby, liksom. Nu kommer... Nej, men de var ju stenhårda mot Anaheim i tidigare serien. Mot Kessler till exempel.
Ja, nu de kommer ta emot sin gamla son Hörnqvist då. James Neal, som ju han byttes mot en gång, buades ut under lineup i första matchen. Men sen brydde de sig inte i honom heller, kändes det som. De var mest arga på Subban förstås.
Ja, precis. Ja. Som av någon anledning alla är. Överallt.
Han har en personlighet som rub people wrong. Jag tycker att han är fantastisk showman.
Nej, men ja, det kommer vara, alltså det kommer vara en nivå till i Nashville när det kommer till ljudnivå och liksom hur publiken kommer på försöka påverka det.
Ja. Så. Men hur tror du det kommer gå då, Jonte? Kommer de att, om Nashville vinner båda matcherna, då är det ju serien i högsta grad, men vad händer om de, ja, det kan ju bli sweep också för första gången
alltså i hoppa. Vi är ju framme i ett läge här att Nashville helt enkelt måste vinna 4 av 5 matcher mot detta Pittsburgh.
Ja, det känns väldigt omöjligt.
Det låter nästan orimligt när man säger det faktiskt.
Ja, det gör det.
Det har ju trots allt visat sig här. Alltså, Pittsburgh behöver ju så otroligt lite för att kunna skada så mycket. Och på bortaplan så har de nästan... Så det är klart att Pittsburgh-publiken accepterar det här spelet även på hemmaplan när de vinner, men det är ännu mer accepterat på något vis att backa hem och göra den här grejen på bortaplan. Och i ett läge dessutom nu Nashville måste fram och måste trycka på. Och det, trots att Pontusova gjorde ett fantastiskt mål, trots att Gaudreau har klivit fram och att Colton Sisson gjort mål även i finalserien så här, så känns det som att det är lite för tunt. Det är ju ett 3+ offensiv vi har kommit fram till nu utan Ryan Johansson. Och det är lite klent i en finalserie när man möter Malkin, Crosby, Gensel och så vidare på andra sidan.
Men om de börjar göra mål, om de kan överlista Murray.
Vi väntar ju på Filip Forsberg till exempel ska göra en kassa också. Trots att jag tycker han varit bra i de här matcherna så har han ju fortfarande inte nätat än.
Nej.
Och vi väntar på James Neal och de här också. Alltså,
ja.
Support liksom, ja. Men det kan ju vändas, alltså trots att vi har förklarat här att det inte varit som, att man inte kan skylla på tur på Pittsburgh bara hela tiden, så har det ändå varit, det har varit 2 självmål och det har varit så vidare liksom. Alltså någon gång borde det ju studsa Nashvilles väg också, och kan det, jag menar, en sån grej som till exempel Calle Järnkrok hade ju ett missade öppet mål, det hade blivit 2-0 annars i match 2. Ja. Alltså, kan Nashville, har ju haft chanser, kan de börja sätta sina chanser att det börjar stussa deras väg? Det är klart det kan vända lite grann här.
Du, och Pittsburgh i serierna mot framförallt mot Washington och Ottawa, så hade de ju faktiskt några matcher när de tappade bort sig själva lite och inte var så jättebra faktiskt.
Nej.
Och förlorade, och det skulle ju kunna hända här med. Men det är ju så här alltså, att 90% av de som tar ledningen med 2-0 i en final vinner ju till slut. Och det är svårt att bortse från.
Ja, det är 50-60-tal exempel har det varit tidigare.
Och det är 48 av 50 tror jag de sa.
Så pass. Så det. Oj, ja, det är ju i princip...
Det är förkrossande.
Det är klart.
Nej, men man får ju... Alltså det logiska nu känns liksom, om man ser till hur senaste 10 åren har det varit, att då tar Pittsburgh en här. Och kommer hem med tredjeledning och avgör i game 5.
Ja.
Men nu ska jag ta, så i vanlig ordning, det här har vi inte pratat om i podden än. inför finalen så genomförde vi ju stora finaltipset igen.
Ja.
Jag.
Du.
Ja. 200 personer drygt uttalade sig om hur det kommer att gå. Ja. Och ja,
det måste vara rekord. Som, 200 så att säga.
Ja, jag tror jag har haft ännu mer tid på mig att få ihop ännu fler en gång. Ja. Nu var det ändå bara 2 dygn som jag hann, men det är rätt bra ändå.
Ja, det är starkt. Ja.
2 stycken drog till med att Pittsburgh kommer att svepa det här och de ligger väl lite bra till då.
Ja, jag vet vilka det är.
Bergqvist. Bergqvist, idolen, och Erik Niva.
Jaså?
Ja.
Ja.
Men han drog ju med att det var Tom Barrasso och saker. Nashville har aldrig talat om så. Han körde på sin gamla 90. Men, du vet ju vem som tippar sist hela tiden.
Ja.
Våran Saida, Håkan Lob.
Ja, precis.
Och vi, kommer du ihåg vad han sa?
Han hade ju grafer och grejer och all statistik som visar. Ja, nu kommer jag faktiskt inte... Ja, men vi sa han...
Jag har tagit upp det nu, så jag kan
berätta.
Mm. Han har inte siffrorna rätt, men inte är det långt ifrån. Match 1, 4-2 till Pittsburgh. Match 2, 3-1 till Pittsburgh. Match 3, 3-2 till Nashville. Match 4, 2-1 till Nashville efter övertid. Och sen har han Pittsburgh 2 raka. Ja. Så än är han med. Han hävdade att Pittsburgh skulle vinna 2 raka hemma, men att Nashville svarar med 2 raka.
Ja. Ja, han är... Ja, alltså... Egentligen borde nästan Lob sköta sådana här poddar och så vidare, för han har ju nästan alltid rätt.
Ja, och han skriver här också, jag läser, jag hävdar dock att underskatta inte den betydligt yngre målvakten Matt Murray kontra Pekarinne. Matt har faktiskt bättre siffror än Pekka, och men på färre matcher i slutspelet.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Oh. Pekka, när vi satte våra betyg, vi hade ju plusbetyg i vår preview förra veckan när vi gick igenom alla lagdelar sådär. Vi kom fram till, eller jag sa nog 4 plus och du sa 5 plus på Rinne, och så sa vi båda 4 plus på Murray. Men då blev det en liten edge för Rinne trots allt, och det baserade vi mest på hans sjuka slutspel med nästan historiskt fina siffror. Det var liksom Jonathan Quick 2012 räddningsprocent på honom. Ja. Och nu har han varit nere på 77 här på 2 matcher istället. Men ska man slå ut det, och återigen, det här var ju pratat om tidigare också, pekade in att han haft, att det är lite oväntat att han trots allt kommer upp så här stort i det här slutspel som han gjort, men backar man tillbaka så långt som 2013 och hans sammanlagda räddningsprocent, om man räknar in alla slutspel, alla grundseriematcher, så är den 91,5 sedan 2013, och league average medelräddningsprocenten under motsvarande period är 91,5, så han har alltså en average målvakt sen de senaste 5 åren.
Ja, statspubliken har ju suttit och väntat på det. De säger, han har ju fått sakta sämre stats i varje serie. Det var helt fantastiskt mot Chicago. Ja. Sen har ju sakta blivit sämre. Så de hävdar ju att de har sett det här komma.
Ja. Sen kanske man inte trodde att det skulle bli sån här tydlig effekt i finalen. Nej. Liksom. Men,
nej.
Men inte, ja. Vi ser
lite
på,
över en.
Nej,
lite
vi får se på hemmaplan också. Ja.
Ja. Ja, det ska bli intressant när de får matcha som de är lävig för matcha som de vill och så. De har ju haft bra förmåga i Nashville. Den här säsongen brukar de påpeka själva att de har bra karaktär och kommer igen från underlägen både i matcher och när de har tagit emot i sekvenser och så här. PK Subban, hjälten, eller artisten skulle jag säga. Han lovade, garanterade ju seger i nästa match.
Ja.
Vi vinner nästa match och så får vi se vad som händer.
Nu är det lite Messier-takter på dem nästan.
Ja.
Om man håller sitt ord också.
Ja, ja, det skulle ju, alltså, jag säger ju det också för stämningen här och allt. Så skulle det vara jävligt kul om de åtminstone kunde ta game 3 nu. För åker de ner i 3-0 underläge, då dör ju lite det här alltihopa.
Ja, för nu, då vet vi att det finns i princip ingen procentuell realistisk chans att vända på det. Då är det klart.
Då är det klart. Då är det klart.
Ja, det är den tonläget man hamnar i då.
Ja. Men du, vad gäller finaltips, stora finaltips, jag vill komma tillbaka. Vad sa du i det egentligen? Du var ju med.
Jag tyckte... Jag har sagt...
Gil Jonsson och Foppa och Regen. Alla.
Jag och Victor Hedman tror jag hade samma tips. 4-3 matcher till Pittsburgh.
Ja. 4-2 sa jag till Pittsburgh. När jag väl tippade.
Ja, känslan på något sätt från båda håll då är väl då att Nashville är sjukt bra, med svåra att möta, men och det har vi sett i de här matcherna, det har inte varit helt lätt för Pittsburgh att handskas med dem, men det är Pittsburghs offensiv som man har för stor respekt för och som är så potent alltså. Och då, hur matchbilderna än ser ut så gör de mål. Det går inte att stoppa dem liksom.
Nej, jag tycker ju framförallt det att de inte behöver mer än några minuter per match för att bestämma hur de ska sluta.
Exakt.
Jag tycker, dock tycker jag att Salven, som ju, återigen bevisar att han är en fantastisk tränare. Han har ju liksom kalibrerat om det här efter nya förutsättningar. Liksom. Ja. Efter att ha vunnit Stanley Cup ett år på ett sätt så håller han på att göra det igen på ett helt annat. Det är ju jävligt imponerande.
Ja, det måste man säga. Och speciellt om man ser till hans företrädare. Två olika, både Bilesma och Johnston heter han väl. Han som du kallar för kuratorn. Som inte var riktigt lika karismatisk. Han, jag menar, de lyckades inte alls trots detta spelarmaterial. För det måste man ändå säga, det är inga dåliga spelare han har att jobba med. Men alltså det är ju sån otrolig skillnad i swagger på det här laget och på coachbarhet och hur de tar till sig tränarens order och så vidare. När Salmen står i båset jämfört med hur det sett ut tidigare. När de år efter år har åkt ut mycket tidigare än man var förväntat sig.
Ja. Jag tycker att det allra viktigaste han har gjort, det är ju att förbjuda dem att bli frustrerade, kan man säga. För det var ju ofta så de lät sig provoceras av, inte minst av Philadelphia under flera år.
Just det.
Men även av andra. Och Boston. Kom av sig och började göra andra saker än att spela hockey. Men det där har ju han liksom lagt en jävla energi på och helt enkelt, ja, förbjudit, tror jag man kan säga.
Ja.
Och få hjälpt dem att jobba bort. Alltså Crosby, några matcher mot Ottawa, så de gick ju fruktansvärt hårt.
Ja, det måste man. Det är ju en Salven grej där, som du verkligen säger. Alltså Crosby, han blev ju, de sprutar vatten på honom, de slashar honom överallt.
Ja, 4-5 år sedan då hade han ju gett igen. Man blev ju arg och dragit på sig utvisningar.
Gnällt i omklädningsrummet efteråt.
Ja. Ja, nu bara, han blinkar inte ens.
Nej. Och det är en tydlig skillnad man kan markera skedde sedan Salmen tog över. Alltså en tydlig skiljepunkt, det är ingen snack om saken.
Absolut. Men nu surar jag samtidigt lite på honom eftersom han håller Hagelin utanför laget. Och Hagelin är ju petad, inte skadad.
Nej, det är en anmärkningsvärt. En kille de har bytt till sig som var så otroligt framgångsrik förra året i HBK-line och som ändå sitter på 4 miljoner per säsong och som är alltså healthy scratch nu.
Mm.
När spelar som Carter Rowney och Scott Wilson och så vidare går före.
Ja, det var ju så, han var skadad i 7 veckor. När han kom tillbaka så var han ju väldigt långt ifrån normal standard. Men det var ju precis i slutet av Ottawa-serien så kändes det som att han hade fått tillbaka benen.
Ja.
Och började liksom bli geparden från Nykvarn igen.
Ja.
Men det är ju hård konkurrens om platsen. De tycker att de vill ha den här Wilson och vad heter han du nämnde nu?
Rowney.
De är lite fysiska Nashville, alltså, eller kan ju vara när de vill.
Ja.
Igår höll det på att tjura till så ordentligt.
Ja, precis. Jo, det var några tillfällen där. Och det var ju till och med P.K. Subban som ville ge sig på Malkin.
Ja.
Men det gick inte. Kramkalas istället.
De pratar ryska.
Ja, just det. De började prata ryska. Det var P.K. som använde sina gamla Andrei Markov-vokabulär där.
Ja, det ska bli jävligt kul att se på Showtime när det här kommer nästa avsnitt i All Access, det kanske kommer idag eller imorgon. Imorgon tror jag. Då får vi se de här två första finalerna mer inifrån.
Ja, just det. Och de kanske är lite i ryska inblandade helt enkelt. Ja, men det blir det. Ja, men jag håller med dig också om Hagelin där. Så jag
tycker ändå att hans speed skulle kunna komma till användning. Men nu har de ju vunnit 2 matcher, då ändrar de ju inte. Det finns ingen anledning, tycker de, med all säkerhet.
Vad har han sagt själv då? Du har väl pratat lite mer än...
Nej, jag har inte, alltså, när de inte spelar då är de ju kvar ute och bagskater efter morning skates och sånt där.
Ja, just det.
Och då hinner de stänga omklädningsrummet för sådana som oss innan han kom in. Men Jag vet att Jonathan Lindqvist träffade honom och ja, han är såklart väldigt besviken. Alltså, det är finalen, den största matchen man kan spela. Han är ju såklart heartbroken över att inte få vara med, men kan inte visa det på annat än att stödja sina lagkamrater.
Nej, exakt. Precis. Och han är stannar kvar extra och jobbar på och är med på sina optional skates mellan dagarna också. För att...
Ja, det är klart. Det måste man med i den situationen.
Ja, absolut. Så är det.
Ja, men ja, det, vi får se om vi vet nästa vecka när vi spelar in nästa avsnitt om finalen är avgjord eller om den pumpar vidare ända till 14 juni, vilket är ju, eller det är 14 dagar kvar på den här finalen.
Ja.
om det ska gå till 7 matcher, det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt, precis. Vi kan nog förmodligen konstatera, det beror på hur snabbt det går här med segrar för Pittsburgh men, eller Nashville, men att det är nödvändigtvis inte så att vi spelar in nästa podd efter att finalserien är slut.
Nej, det kan det bli för långt.
Ja, precis. Då kanske vi får vänta i en och en halv vecka till, eller två.
Ja.
Så att, ja, vi, det är ett speciellt schema det här i alla fall.
Ja.
Utdragen soppa.
Ja, och det finns ju mycket mer att grotta ner sig i om man vill. Men vi tar lite andra saker också, när vi ändå håller på. Och ja, en sak som vi inte sa när vi helt väldigt... flyktigt sa något om ett körschema. Det var ju faktiskt så att Gary Bettman höll ju en presskonferens inför finalen också. Inför det är ju han varje år traditionsenligt 2 timmar innan första nedsläpp i första finalen så kommer han till hallen och håller sitt State of the Union-tal kan man säga. Mm. Och tar sig en frågor och ja, det var ju mycket snack där. Han, eftersom han är i vanlig ordning så tror allt är frid och fröjd.
Ja,
det är... allt är underbart, det suveränt, aldrig varit bättre och så vidare. Vare sig ekonomiskt eller hockeymässigt eller någonting. Allt är underbart.
Ja.
Men det är det ju inte riktigt. Men det kom fram några nyheter eller bekräftades väl saker snarare att det blir All-Star i Tampa.
Ja.
I ditt Tampa, vi ska sitta i Tiki-baren.
Det låter mycket troligt.
Halleluja.
Ja.
Han underströk ännu en gång mycket, mycket eftertryckligt att det blir inget OS. Och det är faktum att de nu börjar planera för en All-Star. Och dessutom släpper spelschemat om 3 veckor för nästa säsong. Det är ju verkligen hårda spikar i OS-kistan.
Ja, precis. För det har väl aldrig någonsin skett att det har varit en All-Star-helg. Samma år som ett OS-år. Det...
Nej, det kan de inte ha. De kan omöjligt. Inte lägga ut ett schema och sen göra om det och slänga ut ett nytt schema.
Nej.
Det går inte. Så det är bara att glömma OS nu. Det blir inget.
Nej, precis.
Eller OS blir det, men det blir inte med NHL-spelare. Och om det sen blir så att några Renegades leave the reservation, det får vi väl se. Den diskussionen får vi återkomma till.
Ja, precis. Det är en stor diskussion.
Ja, och sen var det Winter Classic i New York. Var det väl? Jo, det var det. Mellan Rangers och Buffalo ute på City Field i Queens.
Just det.
Baseballlaget Mets hemma arena. Och en till utomhusmatch mellan Washington och Toronto i Annapolis.
Just det.
På en militär arena. Och så att de åker till Sverige och till Kina och spelar seriematchen nästa år. Mm. Det fick vi också veta.
Ja.
Ja, och så var det mycket diskussioner hit och dit om Crosby och sådär. Ja, och hjärnskakningar och Arizona och det vanliga.
Ja, det vanliga och Seattle och så vidare.
Ja.
Ja.
Samma veva så var det också presskonferens i Washington där GM McClellan kallade till sig media för att prata egentligen väl om säsongen, men det var ju framförallt prata om Ovechkin då.
Ja.
Överdrivna tolkningar av vad han sa, tycker du?
Ja, jag konstaterade lite snabbt innan vi började spela in här att visst, han gick ju faktiskt ut och liksom, normalt sett, det vi är vana vid det senaste decenniet när det kommer till Washington Capitals är att från styrelsehåll och från ledningshåll, från Ted Leonsi, så oavsett vem som varit general manager, så har det varit att han är ju typ världens bästa spelare och det finns inte på kartan att han skulle, att vi skulle kunna se en framtid utan honom och så här. Man tar ju liksom superställning för honom och Ted Leonsi har ju till och med varit ute och sagt att ja, vill han dra till OS, det är lugnt för han är, det är klart vi inte stoppar en sån karaktär som gjort så mycket för organisationen och så här. Men nu var det liksom lite svar här från McClellan att jag menar, kommer ett bud så det är klart, han är inte, det är ju ingen som är untouchable liksom.
Nej. Men det var väl inget jättestöd, men han trodde inte att det finns någon sån deal heller.
Nej, precis. Utan han sa ju också at this point, liksom, ser jag inte att det skulle hända. Liksom, varför? Ja, det, jag ser inte varför det skulle vara nödvändigt för oss att pursue a trade och bla bla. Utan, nej, det var ju mer som han snackade. Det var ju till försvar av Ovechkin framförallt, men det var ju samtidigt liksom lite lucköppningar, man ska säga.
Ja. Ja. Och vad ska man säga om det? Det finns inte så mycket att säga annat än att
man sa väl lite grann med att han måste träna.
Ja, men det har han ju sagt själv också. Ja. To be continued får vi väl se.
Ja precis. Och jag tycker det är klart det är så. Alltså, han har ju helt uppenbart han är en liten down-säsong. Han har haft tidigare också kommit tillbaka, så att man ska inte räkna ut honom totalt. Men det är klart, han är född 85, så han är ju 32. Och alltså han har 4 år kvar på kontraktet och är nästan en av de bäst betalda spelare i ligan och gör, inom situationstecken, bara 32 mål. Men det är klart att det är, att han är lite på nedgång, det kan man väl konstatera, och det är fullt naturligt. Och att det skulle komma en jättebra trade för Washington, då måste de ju tacka ja till det naturligtvis.
Men vem skulle det vara liksom?
Ja, nej, men jag ser inte något annat lag som skulle gå efter honom just nu, med tanke på hur mycket det skulle kosta.
Nej, precis. Det går inte att föreställa sig riktigt.
Nej. Det känns som ett helt orealistiskt scenario att börja grotta ner sig.
Ja, men det slutar med att jag får springa från någon pool någonstans när du ringer och skriker att de har gjort det.
Ja, för det var så. Det var det som hände förra året trots allt. Vi hade spelat in vår podd och sen så 10 minuter senare så var PK Subban trader mot Shea Weber.
Ja, och Adam Larsson mot Taylor Hall.
Och Stamkos hade förlängt.
Ja.
Inom loppet av en halvtimme.
Ja.
Precis när vi hade tryckt på att stänga av knappen ungefär.
Jag låg vid poolen i Palm Springs och fick springa tillbaka och spela in mer.
Ja, det var bisarrt. Ja, så det kan hända saker.
Det kan hända saker. Vad var det mer? Var något du ville utgjuta dig om också.
Ja, jag har ett antal saker. Vi kan börja med det faktum att Scott Gomez ju från att ha haft en lång karriär som inte var så speciell på slutet, kan man ju knappast på så halva runt i olika klubbar innan han la av här i somras, inte fick någon ny klubb, så han la ju nästan inte formellt av egentligen. Nu har han blivit anställd av Doug Waite, som har fått permanent jobb som huvudcoach i Islanders och anställt honom som sin assisterande för att ta koll på powerplay, verkar som, och forward och så där. Offensiven.
Ja, Doug Waite som gjorde väldigt bra intryck på alla när han tog över Islanders. Han var en riktigt bra coach för dem, kändes det som. Ja. Och han har tydligen sagt nu att han vill bara ha assistenter som är hyggligt unga och har spelat hockey under den här eran. Ja. Som förstår vad modern hockey går ut på. Ja. Och det är lite intressant. För ofta har det varit så att för detta spelare inte nödvändigtvis är bra coacher. Men ja. Doug Waite är ju det själv och verkar ju ha bra koll.
Ja, han vet faktiskt
vilka karaktärer som är bra att använda.
Ja. För i sammanhanget ska vi lägga till då att han även har plockat in Luke Richardson. Som ju har 1500 matcher i NHL och som la av 2010 eller 2009 och sånt där. Som har varit ett eftertraktat namn sen han har haft några år som AHL-coach för Binghamton. Ottawas famalå. Och intervjuat så några NHL-klubbar. Men nu kommer han till Doug Waite och blir backtränare där.
Ja, intressant. Ja. Och ännu mer anmärkningsvärt är väl då det du nämnde. Det hade jag till och med missat. Att Steve Ott... Han spelar ju hela den här säsongen. Han går i pension och blir assisterande direkt i sitt gamla lag St. Louis.
Ja, precis. Alltså, han är trots allt bara 34 bast. Han är 80-talist och har varit så sent som här i mars blev tradad till Montreal för att vara någon slags...
Först var han ju Detroit.
Ja, just det. Precis. Och sen så skulle Bergevin satsa tufft och ta in både Martinsen och Dwight King och sen Steve Ott för att tuffa till Montreal. Och det skedde sig. De åkte ut direkt.
men det är ju ändå anmärkningsvärt att man går direkt från karriären och spelar slutspelsmatcher så sent som i april och i oktober så står man som assisterande.
Exakt.
Som 34-åring.
Ja. Men jag vill påstå att det var ungefär något liknande för Doug Waite. Han kanske var lite äldre dock, men han gick också från att avsluta karriär till assisterande coach igen. Men det är väldigt ovanligt, men det har ju blivit någon slags liten trend kan vi skönja i alla fall.
Han är ju väldigt populär, Steve Ott, som lagkamrat. Jag höll ju på och gnällde med Detroit-svenskarna där, att vad skulle den där skidstöven vara i så fint lag för. Men de sa att han är jättebra. Man älskar honom här. Liksom. Han betyder mycket för unga killar och så.
Ja, ja. Ja, ja, det är möjligt. Jag har läst lite intressanta citat från honom. Jag vet inte om... alltså det känns lite speciell situation alltså när han kommer. För han är ju, det var ju så sent som bara ett, två år sedan som han var i St. Louis och hade några år där. Så han känner ju Alexander Sten och Perron och...
Ja, han kommer ihåg när nu är inte han kvar då, men Backis stod och grät efter de hade åkt ut något år och berättade om vad Steve Ott hade gjort för honom och fixat medicin så att han kunde spela. Och, det, och då fick ju Ott själv kliva åt sidan.
Ja, just det, så var det. Just det.
Hans uppoffringar för laget och så.
Ja. Nej, men han är ju tokpolare med många killar i laget. Och nu är plötsligt så blir han deras tränare liksom.
Ja.
Och han har ju sagt själv att liksom, hur ska du tackla det här? Du går direkt från spelarkarriär. Alltså hur blir din pondus och ditt sätt att bemöta spelarna nu? För nu, jag menar, en tränare brukar inte vara kompis med spelarna på det sättet. Men han har sagt bara, nej, jag ska vara precis som jag alltid varit. Liksom, jag ska vara polare, jag känner de här killarna. Det är mina polare liksom. Jag kommer att snacka med dem som att jag är lagkamrat fortfarande. Bara att jag råkar vara tränare nu. Så att...
Ja, de tror på den där liksom, kamratskapen och goda andan. Det är väl det han kommer att bidra med, förmodligen mer än hockeykunskap.
Ja, man är, för där är vi tvärtom då. Liksom att den moderna hockeyn, den representerar ju inte riktigt Steve Ott.
Nej.
Han var ju en av få kvarvarande... i princip renodlade enforcer, som ju snabbare och snabbare hockey blev, ju mindre effektiv blev han ju. Till slut var han ju i princip bara en veteran presence som var en skön kille i omklädningsrummet.
Ja. Och
knappt tillförde någonting på isen, tvärtom. Nästan en liability.
Då får han fortsätta med den rollen nu, utan att skridskor på fötterna.
Ja. Ja. Han ska vara en skön kille där i omklädningsrummet, det verkar som det.
Men det var något annat du ville utgjuta där också?
Ja. En sak här som jag ville säga, som jag ville...
Du har en rant på gång.
Nej, det är ingen rant, för då ska jag vara aggressiv. Men det kanske, jag kanske går igång så mycket nu så att jag låter aggressiv. Men, som jag kan bli ibland. Men nej, jag vill varna lite för... och det gjorde jag lite grann redan när de vann första valet i draftlotteriet. Men jag varnar lite för att Devils kommer få höra mycket om här i sommar alltså.
Ja,
tror jag. Vi snabbt pratade om den här säsongen, för att det tog slut ganska snabbt och de var ett ganska ointressant lag i botten av tabellen i år,
ja,
som inte
det.
Kom någonstans, och en Corey Schneider som inte ens spelar bra.
Och de letar efter en ny identitet, kan man säga.
Ja, precis. Så, ja, precis. Men nu är känslan här att efter att de vann draftlotteriet, så när det äntligen kom lite medvind här för vind i seglen för Ray Shero, så känns det som att nu är han på gång igen. För att Ray Shero är ju trots allt känd som en general manager som är handlingskraftig. Ja, han redan visat lite grann i New Jersey när han bytte till sig Taylor Hall mot Adam Larsson. Det var ju en statement trade.
Mm.
Men han var i Pittsburgh. Vi kommer ihåg han till exempel gick all in och trade till sig i Ginla, Brennan Morrow och Douglas Murray.
Ja.
Den sången. Det var ju liksom då, 2013.
Han var ju väldigt bra på, han var ju extremt aktiv på den tiden.
Ja, precis.
Och gjorde bra, så det slog väl inte så många ut så väl. Det var mer han gjorde några gånger, Hossa.
Marian Hossa var en stor trader han gjorde, och James Neal och Matt Niskanen mot Alex Goligoski var rätt bra. Chris Kunitz mot Ryan Whitney.
Bill Guerin,
ja. Det var ju också en bra.
Så att, som jag träffade igår i hiss, och han sa, what's happening?
Oh,
ja.
Jag har
Bob McKenzie hälsar gratt också.
Oj. Nej, men Shero i alla fall i handlingskraften. Nu låter det lite på, nu får jag känslan av att han är sugen här igen. För att Pierre LeBrun hade en intervju med honom när de satt ner i en 20 minuter och diskuterade och intervjuades.
Under combinen som pågår just nu.
Ja. Där Shero i alla fall, så när han fick frågan om Kovalchuk där med att han vill tillbaka till NHL, och att Devils naturligtvis har en stor roll i detta, eftersom att om Kovalchuk vill gå till en annan klubb så måste Devils då trada bort honom, kan man säga. Men då sa ju liksom Shero att ja, fast vill Kovalchuk skriva på för oss, så det tar vi tack och tar emot. Det här är en jättebra spelare. Jag menar,
34... Men han vill inte det. Han har väl sagt att han inte vill spela med.
Ja, men Shero lät det som liksom, ja, det är inte omöjligt liksom. Det finns möjligheter. Och han sa också att vi sitter ju på assets här inför sommaren. Dels har vi vunnit draftlotteriet och första valet.
Vem sitter inte på asset?
Ja, men alltså. Oh, du tänker så. Jag pratar svenska istället, så behöver det inte bli sån här.
Jag sitter också på mitt ass faktiskt.
Ja, ja. Nej, men de har ju väldigt mycket cap space. De har ju nästan 20 miljoner dollar i cap space.
Apropå svenska.
Ja, löntagsutrymme. Ja. Och har ju nästan
jag ska inte prata svenska istället. Ja. Och det första ord du säger är cap space.
Ja, det är skitsigt totalt. Nej, jag ska inte lova någonting. Nu blir det som det blir. Det blir sån här ekliv linguistiska. Ja. Men och nu blir jag nästan hostig här för att jag kom igång. Jag visste det när jag skulle prata om det här, att jag skulle bli så här anfådd nästan.
Ja, bli inte det. Det är final nu. Du ska väl inte hålla på och hetsa upp dem New Jersey Devils.
Nej. Nej, men jag tror i alla fall att de har mycket cap space. De har 11 eller om det är 10 eller 11 draftval utöver att de faktiskt har första valet i kommande draft. Och Ray Shear sa, vi kommer nog inte drafta alla de här 11, använda alla 11 val. Vi kommer nog utnyttja att vi har mycket cap space, att vi har mycket draftval. Och liksom vända vår rebuild nu.
Vad är det som händer med det?
Ja. Nej, men jag har varit out with the flu förra veckan, så jag är fortfarande lite krasslig alltså.
Ja,
men
du blir så upphetsad av Devils.
Ja, nej, men så jag tror att det är, alltså att han kommer vara aktiv på trademarknaden nu. Han kommer gå hårt. Det är redan ryktat som Kevin Shattenkirk att de kommer försöka lägga det högsta budet på honom. 10 år så tror jag inte är en omöjlighet. Någon av Anaheimsbackarna inför expansionsdraften. Kanske inte allt det här som jag nämner nu, men åtminstone något eller några av de här grejerna. Jag tror att
spännande ändå.
Att Shero, ja, alltså, det är dags. De har missat slutspel 5 år rad nu. Shero kommer från Pittsburgh. Han liksom slog som Stanley Cup varje år. Han vill vända skutan nu.
Det är Jonat. Ja. Jag blir orolig.
Ja. Nej, det här var inte bra.
Ja. Ja, kan...
Oj.
Vi kanske ska sluta nu.
Ja, jag är helt borta nu.
Det är väl stort
knäcken, men jag visste det, jag sa ju det redan innan.
Ja.
Jag skulle inte klara det.
Lugna ner dig nu. Ja. Vi förstår vad du säger. Vi tror att Devils kommer vara aktiva i sommar, och det blir intressant att se.
Ja, det var det jag ville. Det var det jag hade kunnat nöja mig med det.
Ja. Så. Vilken succé det här blev. Finns det mer då? Vi ska prata om innan vi låter dig gå och till doktorn.
Ja, det är knappt vi kan göra det alltså, för nu kliar halsen och har sig, så jag känner att fortsätter jag prata.
Låt mig då bara, får jag säga att dagens stora nyhet var att vi fick reda på att här i journalistleden var det stora att titta, nu börjar jag harkla mig här också.
Ja, det är smittas.
Min gamle vän Scott Burnside som hörde till dem som fick gå när ESPN plötsligt lät bilan gå bland de anställda och sa upp 100 stycken och la ner sin NHL-verksamhet mer eller mindre.
Ja.
Han blir nu senior writer för Dallas Stars, vilket är väldigt konstigt. Det är något helt nytt att NHL.com har ju köpt in en massa skribenter, håller på att rädda livet på dem som blir av med sina jobb, men att enskilda klubbar tar in sådana, han är ju liksom mediastar här. Ja. Och vi får se om det blir så att alla lag kommer att skaffa sin egen stjärnskribent. De har ju varit on the cheap side tidigare med det. Och han får jättebra betalt av Dallas Stars nu också.
Alltså.
Ja visst, annars skulle han inte tacka ja.
Han är ju star. Ja just det.
Så det var väl en väldig parentes för de flesta av våra lyssnare, föreställer jag mig. Men det var det gick en stöt av gick en stöt genom mediebålet här.
Jag tycker det är nog relevant och intressant för lyssnarna då, för att jag menar, normalt sett så har det inte varit så intressant att gå in på respektive NHL-klubbs hemsidor genom åren. Det händer inte mycket där. Men nu verkar det som att man, alltså tar man in en sån tung profil från en enskild klubb, då är det ju lite av ett statement, för att Burnside kommer ju leverera för Dallas Stars hemsida nu.
Ja, man måste läsa det. Och han ska inte bara skriva om Dallas Stars, han skriver om allting, och Dallas Stars har dessutom gjort klart för honom att de inte vill att han bara ska hålla på och hylla dem.
Gulla dem.
Gulla var inställsam, utan Det ska vara riktiga grejer.
Ja. Ja. Ja, det är coolt. Dallas Stars av alla organisationer. Alltså.
Ja, de tänker lite utanför boxen. Och kanske det sprider sig ett exempel. Många som hoppas på det. Att de ska få sådana jobb nu.
Ja.
Ja.
Ja. Se om men du... Tampa rycker i Bjurman snart.
Ja, eller hur? Ja, jag tror att man måste vara engelskspråkig för att få det här. Men vem vet? Pierre LeBrun i Tampa Bay Lightning.
Ja, du ser det. Jag ska inte tacka ner.
Larry Brooks för New York Islanders.
Det vore omättat.
Ja, ja.
Ja, men vi nöjer oss där nästan, känner jag.
Ja, du får lov att gå och vila dina känsliga stämband. Det blir ingen sång idag, va?
Nej, precis. Nej, det blir absolut ingen sång idag. Det var länge sedan. Alltså. Ja,
klipp inte bort det där nu. Det var ju jätteroligt.
Ja, jag får göra det. Jag skäms ju nästan.
Men... Inte klippa.
Nej, inte klippa. Det får
nej, men då säger vi... Jag ska gå och ta mig en pre-game nap, håller jag på att säga. Men en pre-Broadway nap. Kan vi kalla det.
Ja, jag förstår.
Det ska ätas barbecue grejer ikväll. Och det är ju ingen match imorgon, utan vi har en extra dag ledig här. Oj, oj, oj.
Det finns stora möjligheter ikväll.
Ja. Så att vi säger väl tack och jag återkommer nästa vecka oavsett om finalen är avgjord eller inte.
Precis, vi får se hur det ligger till just då. Det kan ju, om det skulle bli en sweep, då är det ju slut när vi spelar in nästa gång. Men vi får se.
Ja, och fram till dess hoppas vi att Jonathan Ekeliv har tagit sina rejäla bourbon, så det har blivit ordning på stämbanden.
Ja, precis. Alltså, nu måste jag göra någonting åt det här. Det var ju en två veckor i sträck nu. Det har varit jobbigt alltså.
Ja, lite så. Ja, ha det så bra, och vi säger adjö.
Adjö.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.